Massiva demonstrationer skakar Kina. Folket protesterar mot de hårda covid-restriktionerna och kräver också Xi Jinpings avgång.
Protesters in Shanghai chanting step down aimed at China's leader Xi Jinping.
Samtidigt försöker presidenten tina upp de frostiga relationerna till väst.
The Chinese leader Xi Jinping and US president Joe Biden have had face-to-face talks.
På en kvart får du veta vad chanserna är för att han lyckas om han samtidigt fortsätter att tysta ner det folkliga upproret.
We're talking about a country where it is extremely dangerous to publicly criticize the party.
Det är onsdag den 30 november. Jag heter Erika Hallhagen och det här är dagens story från Svenska Dagbladet. Therese Larsson-Hultin, utrikesanalytiker här på Svenska Dagbladet. Hur väntat, eller oväntat skulle du säga att det som händer i Kina just nu är?
Jo, men det är väldigt oväntat. Den här typen av protester är vi inte vana vid att se i Kina. Samtidigt kanske det inte är så konstigt med tanke på vad befolkningen har varit med om de senaste 3 åren av total nolltolerans mot covid. Men med det sagt, alltså väldigt oväntat.
Och visst är det så att de här protesterna i den här storleken har inte skett sedan 89 och Himmelska fridens torg?
Nej, precis. Alltså det det förekommer protester i Kina regelbundet. Jag såg någon så här mediesiffra precis, någon som citerar någon tankesmedia som har granskat antal protester. Och sen 18 maj till 22 november, alltså innan de här protesterna vi ser nu, så har det varit 822 stycken runt om i Kina. Fast då är det mindre protester mot något lokal företeelse som snabbt liksom, polisen tystar ner. Också. Så att det som vi ser nu där folk till och med kräver presidenten Xi Jinpings avgång, det har vi verkligen inte sett. Och det har redan liksom börjat kallas för A4-revolutionen eftersom vi ser hur demonstranterna håller upp vita A4-ark för ansiktet för att då manifestera liksom att de inte kan få protestera.
Vad var det som fick bägaren att rinna över den här gången?
Ja, men det var ju den här branden som bröt ut förra veckan i Xinjiang, i en stad som heter Urumqi, tror jag man uttalar det. Eller säkert inte, men ja. Och där 10 människor dog i ett flerfamiljshus som började brinna och där man då sa att de inte kunde ta sig ut på grund av covid-nedstängningarna. Och sen så spred sig de protesterna, så nu ser vi dem över hela landet, i stora städer framförallt, till och med i Hongkong.
Och visst har protesterna övergått från att handla om nedstängningar till mer?
Ja, men det som jag var inne på i början där, det här är liksom, man har gått igenom mycket i Kina under de här åren. Och dessutom så har landet under Xi Jinping, sedan han kom till makten för 10 år sedan, blivit mycket mer repressivt, mycket mer auktoritärt, med otroligt mycket mer övervakning och så vidare. Och det här tillsammans, ihop med liksom att Kina är rent ekonomiskt har tagit jättemycket stryk av den här covid-nolltoleranspolitiken med företag som ligger nere. Jag såg att bara 42% av alla biografer är öppna i Kina till exempel. Ungdomsarbetslösheten ligger liksom på 20%. Det är ju många människor som har förlorat pengar av att sitta nedstängda, eller instängda ska vi säga. Vilket ju hundratals miljoner människor har gjort, ibland i flera månader.
Det är torsdag kväll och klockan är strax innan 8 när en eldsvåda bryter ut i ett våningshus i staden Urumqi i nordvästra Kina. Men brandkåren har svårt att ta sig fram och 10 människor mister livet och 9 skadas.
The deadly fire sparked nationwide outrage because widely circulated videos, which have now been censored in China, show that COVID lockdown measures very likely delayed firefighters from getting to the scene.
Filmerna visar hur entrén till bostadsområdet är avspärrat med kravallstaket och tält och hur brandkårens vattenslangar inte räcker fram.
What adds to the tragedy is that those who died in the fire likely spent their last 3 months largely confined to that building, if not entirely.
Och över hela landet anordnas nu protester mot regimen och de hårda covid-restriktionerna. Folkmassorna riktar sig direkt till presidenten och ropar avgå. Trots att hundratals poliser i signalgula västar står redo att arrestera dem. Elden är släckt, men inte folkets vrede.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Samtidigt som befolkningen alltså fortfarande har hårda covid-restriktioner så har president Xi Jinping börjat resa runt i världen. Varför?
Ja, men det där är ju helt nytt. För de här 3 åren så har ju president Xi då också hållit sig på hemmaplan. Han har haft videomöten i viss mån men inte träffat någon. Först ut så träffade han var i Uzbekistan i september och träffade bland annat Putin där. Och sen så var han på Bali och träffade president Biden och Macron och lite olika. Och nu så reser folk och ska och har rest till Peking också. Det handlar om flera saker. Dels så tror jag att det handlar om att Xi har fått en liten chock över hur Ryssland liksom har blivit så totalt isolerat och har tappat liksom i status på världsscenen. Och det här är någonting som han inte vill se för Kina. Han vill fortsätta handla med omvärlden. Inte minst då på grund av att den kinesiska ekonomin går rätt dåligt just nu. Så att jag tror att det handlar om att upprätthålla liksom Kinas position i världen. Och det handlar om ekonomi. Mm. Och att handla, att fortsätta handla.
Och det här är ett stort stilbrott från vad han har ägnat sig åt de senaste 3 åren.
Ja, men vi har ju sett ett Kina som har varit väldigt tufft, inte minst retoriskt, som har liksom slagit ner mot länder som har fått kritik. Och det här skulle kunna vara början på lite mjukare retorik, möjligen. Det vet vi såklart inte ännu. Vi vet inte heller vad alla de här mötena leder till. En intressant sak just nu är att Olaf Scholz, Tysklands förbundskansler, var ju där i början av november. Fick jättemycket kritik för det. Eftersom han åkte till Kina, han var den som var först där, var västledare. Han fick kritik för att då han åkte till det här som auktoritära landet. Och nu mitt i protesterna så reser Charles Michel, som är då Europeiska rådets ordförande, till Peking för att träffa Xi. Och det här får han ju också väldigt mycket kritik för. Som mitt när värsta protesterna sedan Himmelska fridens torg pågår så reser han dit.
Presidenten träffade till exempel Joe Biden i samband med G20-mötet på Bali för 2 veckor sedan. Hur skulle du säga att relationerna är mellan USA och Kina?
Ja, men de är ju jättedåliga sedan ett par år tillbaka, sen Trump egentligen, som ju drog igång en väldigt tuff Kina-politik som ju Biden har fortsatt. Men det där samtalet som då var 3,5 timmar beskrivs ändå som att det var ganska konstruktivt och det öppnade upp för en massa andra möten mellan länderna. Xi och Biden känner ju varandra sedan gammalt. De var vicepresidenter båda 2 samtidigt och de har mötts massor av gånger innan nu det här mötet då. Men det pågår ju, alltså sanktionerna som USA införde mot Kina finns ju kvar till stor del. Handeln är ner, jag tror det var 13% i oktober jämfört med förra året. Och det pågår även ett teknologikrig där USA då försöker liksom, de säljer exempelvis då inte halvledare och så här till Kina. Så att dålig relation som kanske kan bli bättre.
Påminna oss lite grann om de här sanktionerna. Vad är anledningen till dem?
Men det var ju Donald Trump som ju tog en mycket hårdare ton mot Kina. Han sa att Kina lurar oss. Vi köper massa saker av dem, de köper ingenting av oss. Det här ska vi ändra på. Och så började man införa tullar på en mängd olika kinesiska varor. Som gjorde att Kina i sin tur då svarade och införde tullar tillbaka och så vidare. Och de här finns ju kvar.
Mm. Och den här charmoffensiven då, är det någonting du är förvånad över? Från bägge sidor?
Ja och nej. Biden har ju precis ett mellanårsval bakom sig. Han kunde absolut inte ta något möte med Xi på det här sättet liksom, och öppna upp för lite mjukare toner innan mellanårsvalet var över. För det finns fortfarande en väldigt Kina-kritisk, det finns en väldigt stor Kina-kritik i Washington hos båda partier. Så att det kom efter mellanårsvalet känns ganska naturligt. Det finns också röster i USA för att man ska öka handeln med Kina för att köpa billiga varor för att få ner inflationen som är så pass hög. Och samtidigt ser vi då Kina, som jag var inne på innan, som behöver få igång sin ekonomi igen. Så att det finns ett behov från båda sidor.
Mm. Och samtidigt så ser vi ju då flera och flera rapporter om hur totalitärt Kina är idag. Ett övervakningssamhälle där regimen styr statlig media. Hur rimmar det med att man tycks sträcka ut en hand?
Ja, men, och det är ju verkligen ett problem. Det är ju ett dilemma. För att man har ju också så här i efterhand fått jättemycket kritik för att man har handlat med Ryssland. Och varför gjorde man det när man såg hur samhället var och man såg hur Putin betedde sig. Och samtidigt så fortsätter västvärlden att handla lika mycket med Kina. Men det är ju det att Kina är så mycket större ekonomi. Man är mycket mer beroende av Kina. Enbart i Tyskland till exempel så 1,1 miljoner jobb beräknas vara direkt beroende av kinesisk handel, kinesiska investeringar. Men jag tror inte man är så blåögd längre. Rishi Sunak, den nyblivna brittiska premiärministern, sa till exempel i ett tal i måndags att nej, men jag tror inte. Han sa att de gyllene dagarna med Kina är över. Det var förra premiärministern Cameron som pratade om gyllene dagar med Kina. Men de gyllene dagarna är över, men att han då inte tror att handel med Kina kan leda till demokrati i landet.
Kinas relation till Ryssland nu och kriget i Ukraina, kommer den förändras, tror du?
Men vi har ju redan sett en liten spricka mellan Xi och Putin, som ju tidigare liksom har liksom verkligen närmat sig varandra, där Xi har börjat kritisera Putins hot om kärnvapen. Och det tror jag också är en anledning till att västledare nu verkligen välkomnar de här samtalen med Xi, för att man vill försöka slå in en kil mellan Putin och Kina då. Så att det inte ska bli ett block med Kina och Ryssland mot liksom västvärlden.
Mm. Och samtidigt som man då sträcker ut handen till bland annat USA och Frankrike, så fortsätter protesterna i Kina. Hur hanterar den kinesiska staten dem?
Ja, men man slår ju ner protesterna liksom med poliser som griper demonstranter, och det har förekommit att de har blivit slagna. Det gäller även journalister som har bevakat det här, och man hotar liksom att det kommer komma ännu värre repressalier om de inte går hem. Man har stängt ner sociala medier eller censurerat. Till exempel så får man inte lov att använda ordet vitt papper just nu, och det här rapporteras ju överhuvudtaget inte i kinesiska medier. Och det här är ju väldigt jobbigt för västledare då, som nu då Charles Michel, som åker till Peking, att göra det samtidigt, för det blir ju på något sätt som att man inte ger tummen upp, men han, liksom, för Charles Michel nu så gäller det verkligen att Europeiska rådets ordförande att komma dit och kritisera Kina, för det måste han göra när han är där. Och sen hur väl det går hem, det får vi ju se. Mm. Jag såg någon som spekulerade i att det som Charles Michel nu sitter och hoppas på är att Peking, alltså att Xi, ska ställa in resan så att han slipper åka.
Aha, okay. Men kan inte demonstrationerna leda till någon förändring då?
Alltså jag, på lokala plan, ja, det har redan kommit att man kommer att liksom mjuka upp de här covid-restriktionerna på lokalt plan, men jag har svårt att se att det leder till några större förändringar i det kinesiska samhället. Alltså det är så övervakat, demonstranterna är så alltså kontrollerade. Bara som en liten detalj också för att förstå, just nu så fotbolls-VM pågår ju i Qatar, som alla vet. Kina är inte med, men matcherna sänds på kinesisk tv med 32 sekunders fördröjning, sägs det. Och då klipper kineserna bort bilder på fans som är glada och som står nära varandra utan munskydd. Så det får kineserna inte se, utan istället kommer det in då bilder på till exempel coachen som står bredvid plan, och kanske han jublar istället om det blir mål. Just för att man vill inte visa att resten av världen lever i ett öppnare samhälle just nu.
Och inte bär munskydd.
Nej, för det är ju liksom, Kina har ju inte den här, de har suttit instängda så mycket och vaccinationsgraden är så mycket lägre också, så har de inte den här naturliga immuniteten som många i väst har fått. Kina var ju stolta i början över att de hade det här under kontroll, de hade viruset under kontroll och att det inte dog människor på samma sätt som gjorde i väst. Och nu sitter man då istället i en rävsax där man inte kan öppna upp, för att då skulle ju, just nu är ju viruset, det sprider sig ju väldigt snabbt i Kina just nu.
Mm. Om man ska blicka framåt då, vad tror du kommer hända härnäst?
Jag skulle gissa att protesterna ebbar ut så småningom. Man gör vissa så här kosmetiska förändringar som vi då redan har sett.
Kosmetiska förändringar som?
Jo, men som att man öppnar upp liksom vissa företag som befinner sig i lågriskområden som de redan sagt att de ska göra. De ska få lov att öppet nu som de inte fick ha innan. Alltså den typen att det blir lite lättnader på lokal nivå. Men jag tror inte att Xi kommer erkänna några för att det har varit något fel på hans nolltoleranspolitik. För det skulle vara att förlora ansiktet.
Mm. Tack Therese för att du var med i dagens story.
Tack.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Vi som gjorde programmet idag är producent Mattias Dellert, redaktör var Teresa Stenlöf och Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se. Ljudklippen är hämtade från CNN, Politico, SVT, BBC och Al Jazeera.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode, and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.